God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, det är över Galaterbrevet bibelförklaringarna är nu och vi har kommit till den 12:e delen. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Välkomna till Värnamo kyrka den här tisdagskvällen då vi ska fortsätta med Galaterbrevet 3. Vi ska egentligen göra avsnittet ifrån vers 15 och framåt. Men vi ska nog göra en övergång där från vers 14. Men låt oss be först. Herre, vi tackar dig för att vi har tillgång till ditt ord. Nu ber vi att du ska göra oss öppna i våra sinnen, mottagliga för ditt tilltal, och öppna våra sinnen så att vi kan förstå vad du vill ha sagt till oss. Herre, låt oss få se någonting utav höjden, bredden, längden och djupet i det som du har gjort när du försonade oss med dig själv, när du upptog oss till dina barn. Herre, hjälp oss att förstå det som finns här nu i Galaterbrevet så att vi kan tacka dig och prisa dig. Amen. Jo, som sagt, innan vi går in där på vers 15, så vi var inte riktigt färdiga vid 14:e versen förra gången, nästan färdiga, men en huvudpoäng här i den 14:e versen, det är de där orden för att. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle komma hedningarna till del. Och där stod i Gerts översättning, så står det: så skulle den välsignelsen komma hedningarna till del. Alltså detta med att Jesus Kristus blir utstött ur den judiska gemenskapen, att han får ta lagens förbannelse på sig och stöts ut, bärs ut utanför Jerusalem och förkastas, innebär ju att han kommer ut till hedningarna. På något annat sätt skulle han inte komma ut till hedningarna, utan han skulle komma så som en korsfäst till hedningarna. Och då är han korsfäst för våra synders skull. Så att det var så det skulle gå till. Så därför så är det inte någon olycka detta att Jesus Kristus har blivit gjort till en förbannelse. Utan han har blivit det som det står i den 13:e versen. Han har blivit det i vårt ställe. Jag har satt upp här ett antal punkter då som kanske, jag hoppas att det kan visa det här ännu tydligare. Man tar liksom en liten sak i taget. För det är framförallt två saker. Det första är ju själva försoningen. Att Gud har blivit människa för att dö för vår skull. Ett antal punkter. Och sedan det andra delen är ju att detta skulle då förkastas eller skickas ut till oss hedningar. Så att också vi skulle få del av det. Och inte bara få del av försoningen, utan vi skulle upptäcka att det är Guds sätt att försona också oss hedningar. Och att så att säga ta oss upp till sina barn. För att efter det att vi är försonade så kan han ju göra oss till sina barn. Han har så att säga rätt att göra det, för vi är ju försonade. Vi som står utan Gud och utan lag i världen, utan hopp i världen. Några av de där punkterna var det här, att det första är att Kristus är född av kvinna, ställd under lagen. Det där är ju ett direkt citat från 4:e kapitlet. Ni ser i 4:e kapitlet vers 4. När tiden var fullbordad, alltså lagens tid gick mot sitt slut, när målet skulle uppfyllas, då sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Alltså han blir som en människa vilken som helst, för det är det som ligger i orden född av kvinna. Han blir en riktig människa och han är ställd under lagen, alltså ställd under samma villkor som judarna då i första hand. Han blev ju jude och han levde under den judiska lagen. Och det står ju förresten i vers 5 också varför det skedde. Det betyder då för det andra att Kristus har iklätt sig kötslig gestalt. Han har blivit människa, då får han också ta följderna av att vara, vad det är att vara människa. Det ena ger så att säga det andra. Om du ser i Lukas evangeliet 22 kapitel, det är bara en vers där, vers 41, ja det är kanske ett par versar förresten, 41 då när han frestas i ett Getsemane, bara ett exempel. För det finns ju många exempel i skriften som visar att Jesus var en sann människa. Han var hungrig, han var ledsen och så vidare, va. Men här står i Lukas 22:41, då när han är i Getsemane, att han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och så föll han på knä och bad: Fader, om du vill så ta denna kalk ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. Han kunde inte avhända sig den kalken, därför att han är människa nu. Och nu ska han få del av människornas förbannelse. Han ska få del av människornas syndagift. Han kunde inte avhända sig det. Har han blivit människa så får han också utsättas för det det innebär att vara människa. Så det är den andra punkten. Och den tredje punkten är att Kristus får alltså fullborda allt som lagen talar om. Titta i Johannes 19. Där finns ett ord. Det är Jesu ord på korset förresten. Johannes 19:28. Räcker kanske om vi tar, ja vi kan ta 28 och 30. I 28:e versen börjar: Jesus visste att allt redan var fullbordat. Och han sade därefter för att skriften skulle uppfyllas. Och så kommer det i vers 30. När Jesus hade fått det sura vinet sa han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Så det som är fullbordat här är ju inte bara att han har uppfyllt lagen och gjort allt vad lagen krävde. Utan det är också fullbordat detta med lagens förbannelse och lagens straff. Han har tagit på sig det. Han har svalt syndagiftet, druckit upp det, och människornas syndagift, det som vi har i oss, det får också han i sig. Och det verkar i hans kropp, och syndens lön är döden. Han måste så att säga dö. Han blir gjord till en förbannad för att dö. Sen kommer en fjärde punkt i den här logiken, logiska kedjan. Och det är det att vi vet ju att Kristus framställs som oskyldig. Han är Guds enda son, han är fullkomlig, han är oskyldig. Han skulle alltså inte behöva dö egentligen. I alla fall inte för att han har syndat, för det har han ju inte gjort. Utan det här går han igenom för vår skull. Han var oskyldig, han visste att han var oskyldig, men han rättfärdigar inte sig själv. Han är ute efter att rättfärdiga andra. Så han försvarar sig inte. Och här har jag skrivit upp Matteus 27. Jag har bara plockat, det finns ju många bibelställen som stryker under de här punkterna, men jag har valt ut några stycken. Matteus 27:14, ska vi se vad det står där. Just det, det är när han står inför Pontius Pilatus. Och Pontius Pilatus är förvånad över att han inte försvarar sig. Det står i vers 14: Jesus svarade honom inte med ett enda ord, så att landshövdingen blev mycket förvånad. Han var alltså likt ett lamm som förs bort för att slaktas, för att tala med profeten Jesajas ord. Och det här hade han fått veta av sin himmelske fader, enligt Johannes 10, där han talar om sig själv som den gode herden: jag har makt att ge mitt liv, och jag har makt att få tillbaka livet också. Alltså uppståndelsen. Så det här är någonting mycket medvetet som Jesus går igenom. Femte punkten då, han blev en förbannad. Här har jag faktiskt en rad bibelställen, men jag tror vi ska ta det sista av de bibelställena, Andra Korinthierbrevet 5:20 först. Andra Korinthierbrevet 5:20, därför där står någonting som är... På grekiskan så är det kanske tydligare än vad det kan bli i den svenska översättningen. eller 5:21 är egentligen det som jag är ute efter. Det står andra Korinthierbrevet 5:21. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och här framgår, här måste liksom Paulus väga orden på guldvåg, min sagt. Frågan är om inte han till och med försöker uttrycka någonting som inte går att uttrycka. Därför att precis som jag har sagt här nu, han blir gjord till en förbannad. Han blir gjord till synd, som det står här. Men han är ju inte syndig själv. Det är därför han blir gjord till synd. Men han blir inte gjord till synd på ett sådant sätt så att han är syndig, utan han blir gjord till synd och är samtidigt syndfri. Och det här är ju förstås mysteriöst och inte så helt enkelt för Paulus att uttrycka. För han kan ju inte säga att Jesus blir gjord till synd, för i sådana fall så dör han ju med rätta. Som en syndare, som om han vore en syndare. Men poängen med den här mysteriösa döden, det är att han dör i vårt ställe, inte därför att han är en syndare. Han blir alltså gjord till någonting som han egentligen inte är. Hans identitet som den gudomlige messias kvarstår under hela hans lidandes process. Så verkar det som att Paulus har tänkt det här. Och då uppstår ju frågan förstås, varför gör han det här för? Ja, för vår skull. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. Det här är ju för att vi ska sedan kunna gå fria. Titta också i Romarbrevet 3. Där talar han om samma sak. Romarbrevet 3. Och här står också ett skäl till varför Gud gör på det här sättet. Nu är det här ett längre avsnitt, Romarbrevet 3, 21 och så kapitlet ut. Så vi kan inte gå igenom det, utan vi får hoppa här lite grann. Och då tror jag vi ska läsa vers 25. Jesus Kristus har Gud, honom har Gud, alltså Jesus Kristus har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet. Alltså Gud vill visa sin rättfärdighet för oss. Eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut har blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet. Alltså han vill visa att han är en rättvis domare. Han vill låta domen gå. För synderna leder till döden. Och nu vill Gud visa att det verkligen är så. Men han visar det på sin egen son. Och han visar det på sin egen son för att vi ska kunna gå fria sedan. Så Gud visar genom Jesu död på Golgata, genom att göra Jesus till en förbannad, så visar han att han är en helig Gud som kräver fullkomlighet och som förväntar sig att handla rättvist. Han visar sin rättfärdighet och samtidigt, fortfarande vers 26, att han själv är rättfärdig och att han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Så han gör två saker på en och samma gång. Han visar sin egen rättfärdighet genom att låta Jesus dö. Så han visat att syndens lön är döden. Och samtidigt så visar han också att den som tror på detta kan han förklara rättfärdig. Så här är två saker på en och samma gång. Punkt 6 då, va? Härmed fullgjordes allt som är skrivet. Härmed fulländades Guds frälsningsplan. Det här är så att säga slutmålet för hela förbundstanken i skrifterna. Det slutar med att hela mänskligheten i Jesus Kristus blir korsfäst, blir bestraffad, blir dödad. Nu sker det här för de många i en enda. Jag ska strax komma tillbaka till den tanken med de många och den ende. Nu sker det här för de många i den ende, i Jesus Kristus. Han dör och allting fullbordas. Både att lagen är gjord och också att lagen är tömd på sin dömande kraft. Det är det sista som sker under lagens period, så att säga. Lagen spelar härmed ut sin roll. Den fullbordas, den spelar ut sin roll på Golgata kors. Det märkliga är att lagen kunde egentligen bara fullbordas på det här sättet. Det vill säga att en oskyldig åstadkommer försoningen. För hade det varit en syndare, du eller jag, som hade gett vårt liv för någon annan, så hade inte det gjort någon skillnad. Om vi skulle dö, så är det ju bara vad vi förtjänar. Men här är det den oskyldige som dör. Och det här gör han oförtjänt. Och det är hans vinst, så att säga. Och det är den vinsten som sedan gör att han kan dela ut frälsningen. För han har vunnit frälsningen och han kan dela ut den till oss. Så det paradoxala är, och det är då nästa punkt, att lagens dom bara rätt kunde mottagas av den som ej själv har förtjänat straffet. Då kan lagen bli tömd på sin dom. Och så kommer då den andra fasen i det här. Om du går tillbaka till Galaterbrevet 3. Så står det: vi friköptes, vers 14. Det här skedde alltså för vår skull. Så Jesus, och när det står vår skull här och vi, så skulle jag tänka mig att här inkluderas ju både judar och hedningar. Vi, då tänker Paulus på alla de kristna där i församlingarna i Galatien. Det här skedde för vår skull. Så Jesus Kristus har genom sin uppståndelse erövrat en förtjänst, om jag säger så. Vunnit en seger i sin uppståndelse, eller fått en seger. Sitter på faderns högra sida. Och den förtjänst, den seger som han har vunnit, den har han inte vunnit för sin egen skull, utan han har vunnit för vår skull. Nu kan han frikänna vem han vill. Nu kan han rättfärdiggöra och ha täckning för den rättfärdiggörelsen. Om han säger till dig: Ingrid, jag förklarar dig rättfärdig, så har han täckning för det. För han har själv betalat priset. Och det här är en gåva som ges fritt och förintet till alla som lyssnar till evangeliet, till alla som tar emot Jesus Kristus i sitt hjärta. Vi blir, som det står här, friköpta i vers 14. Så, genom att Jesus gjorde det här, så förverkligades denna tanke att inte bara judarna skulle få del av välsignelsen, utan också hedningarna, genom att det här bärs ut. Han bärs ut, blir en förbannad. Han kommer ut till oss som är utan Gud och utan hopp i världen. Det innebär ju också, nästa punkt då, att muren som skilde hedningar från judar åt, den är ju riven. Den finns inte längre. Den är borttagen i Jesus Kristus. Och det kommer vi se sen när vi kommer in i tredje kapitlet, eller längre in i tredje kapitlet, i slutet på tredje kapitlet, att här är inte längre jud eller grek. Här, det vill säga i Kristus. Utan här är vi alla döda i Kristus och uppståndna med Kristus. Vi har fått nytt liv genom Jesus Kristus. Och när jag säger att vi har fått nytt liv genom Jesus Kristus, så är det då särskilt tydligt för de här i Galatien på så sätt att de har tagit emot anden. Hedningarna har ju tagit emot anden. Det var ju vad man förväntade sig skulle ske i ändens tid, när den messianska tidsåldern bryter in. När Gud börjar regera genom Messias här på jorden. Och när anden delas ut till allt kött, inte bara till judar utan till hedningarna och allihopa, då har den messianska tiden kommit. Och nu har ju ni fått del av anden, för det har vi ju sett tidigare här i brevet hur viktigt det var. Ni fick del av anden genom tro. Ni fick ju del av den eskatologiska tidsåldern, messianska tidsåldern. Ni fick ju del av slutsegern, ni fick ju del av anden. Kommer ni inte ihåg vad ni fick erfara? Och det gör de ju då allihop. Och det de fick erfara, det var ju alltså hedningar lika mycket som judar som hade fått erfara det. Galaterna har ju själva erfarit hur anden har kommit till dem. Det betyder ju också förstås att den nuvarande tidsåldern, den går mot sitt slut. Därför att den nya tidsåldern har ju brutit in nu. Och vi har fått del av den. Det betyder ju då också, om man uttrycker det negativt, att den gamla tidsåldern går mot sitt slut. Det här argumentet då att den nya tidsåldern har kommit och att hedningarna har fått del av anden och så, det slår ju samtidigt då väldigt hårt emot de som hävdade laggärningar. Att man skulle göra laggärningar, att man skulle försöka prestera någonting inför Gud. Även om det var en lydnadshandling, så var det ändå en förtjänst att man hade uppfyllt lagen till så gott man nu kunde. Men klart, har den eskatologiska tidsåldern kommit in, så blir det ju lite bakåtsträvande att gå tillbaka till laggärningar. Så det slår hårt emot judaisterna när han skriver det här. Och då tänker ju de, och därmed så går vi in då på nästa avsnitt. För nu tänker ju de då, jaha, men vad är det då med lagen? Då behövs inte lagen längre alltså. Det är då kritiken emot Paulus. Eller nu har du ogiltigt förklarat lagen. Och Paulus svar är ju, nej, jag har inte ogiltigt förklarat den. Jag har bara sagt att den är fullbordad. Det är inte så att det är något fel på lagen. Den finns fortfarande kvar, men i Kristus så är den fullbordad. Lagen är sekundär, skulle kunna säga, i förhållande till tron, i förhållande till evangeliet, tron på evangeliet. Då ska vi se här, då läser vi, vi kanske ska läsa några versar, även om vi får ta en vers i taget här sen. Bröder, då skriver han här till judaisterna, skulle jag tro, i första hand, till de som nu har den här invändningen. Jag vill ta ett exempel ifrån vardagen. Inte ens en människas testamente som har vunnit laga kraft kan göras ogiltigt eller få något tillägg. Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte "och åt dina avkomlingar", som när man talar om många, utan som när det talas om en enda, "och åt din avkomling som är Kristus". Vad jag menar är detta: ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft kan inte upphävas av lagen som gavs 430 år senare, så att löftet skulle sättas ur kraft. Och så vidare. Tror vi nöjer oss med det så länge. Alltså, inte ens en människas testamente, står det i 15 versen, kan göras ogiltigt. I de orden så förenar Paulus det hebreiska tänkandet och det nytestamentet, och det hebreiska tänkandet och det grekiska tänkandet. Så att för en jude så var det ju nämligen självklart att ingår man förbund, så är alltid Gud inblandad. Och framförallt så innebär ju förbundstanken i gamla testamentet att Gud har ingått förbund med oss, eller med det judiska folket. Gud har ingått ett förbund, och det förbundet kan inte göras ogiltigt. Men när han ska översätta det här, eller rättare sagt, när man skulle översätta gamla testamentet som är skrivet på hebreiska, man ska översätta det till grekiska, då följer ju inte det innehållet att Israels Gud står fast vid sitt förbund. Det innehållet finns ju inte på grekiska. I grekiska världen så finns ju inte Israels Gud. Så när han ska översätta till grekiska så försvinner själva innehållet i det här hebreiska ordet. Så han använder här ett annat ord på grekiska som betyder testamenta, alltså mera i västlig mening. När människa dör så går arvet över till sonen och så vidare. Och det betyder att i och med att han måste använda den översättningen, så blir det egentligen två tankar i samma mening här. Alltså, en människas testamente kan inte göras ogiltigt, utan det äger ju kraft och arvingen får del av testamentet. En liten reservation där, därför att i verkligheten så kunde man ändra det testamentet. Det är därför som bilden haltar lite grann, men det är ändå den ena tanken som Paulus har när han säger inte ens en människas testamente. Och sen så skulle vi då lägga till det hebreiska betydelsen då, som betyder att i hebreiskt tänkande så kan det definitivt inte ändras, för där är det ju Gud som har ingått ett förbund. Så här finns alltså både den tanken att Gud står fast vid sitt förbund. Han kan inte överge sitt förbund. Han måste uppfylla löftena som han gav till Abraham. Det förbund som han ingick med Abraham. Det måste ske. Och den tanken kombinerar han med att det är också Guds yttersta vilja. Precis som en människa skriver sitt testamente, då skriver man sin yttersta vilja, sin innersta önskan. Det är också Guds yttersta vilja, Guds innersta önskan att vi ska få del utav arvet. Det är vad som ligger i löftet till Abraham. Och så skriver han då att nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Och det är ju precis som det står här i texten, det är ju 430 år innan lagen ens har getts. Så de här löftena som är Guds yttersta vilja och som han aldrig skulle kunna svika, utan han ger sitt liv för att det ska uppfyllas, de gavs 430 år innan lagen ens gavs till Moses. Så nu, då förstår ni liksom balansen här mellan löftena å ena sidan och lagen å andra sidan. Både löftena och lagen är viktiga, så det är inte så att Paulus spelar ut dem emot varandra, men de har olika plats. Löftena kommer först. Lagen kommer sen och har en begränsad uppgift. Men när lagen kommer till sin fullbordan, då uppfylls också löftena. Och då behövs ju inte lagen på samma sätt efter det. Bröder, låt mig ta ett exempel ur vardagen i vers 15. Och där har jag ju då det där som jag redan sa då, att Paulus vill säkert inte bli missförstådd på den här punkten, utan det här som jag nu har sagt till er med Guds yttersta vilja och Guds trofasthet, det är det han vill lyfta fram. Men om man, därför ska man ta det med ett exempel från vardagen. Det är alltså en bild som kanske inte helt och fullt kan användas fullt ut om man nu skulle se på det här kritiskt. För det första så kan ju Gud inte dö. Så i den meningen kan ju Gud fader himlen inte testamentera någonting till mänskligheten. För det andra, som jag sa, så kan ett romerskt testamente faktiskt ändras under vissa omständigheter. Så därför bilden inte fullkomlig på det heller, på det sättet heller. Och för det tredje så är det faktiskt så att när Gud ingick förbund med Abraham, så sa han till Abraham att de skulle omskäras. Och det finns inte heller med i bilden här. För det kunde man ju ha tänkt sig att man har invänt emot Paulus. Men nu var det inte något av de där tre invändningarna. Det var inte det som Paulus ville diskutera. Han ville inte diskutera huruvida Gud kunde dö, eller huruvida Abraham omskar sina söner, eller hur den romerska lagstiftningen. Det var inte det som var hans poäng. Utan hans poäng var just den här: Gud är trofast. Guds yttersta vilja är att uppfylla sina löften. Den här tanken som finns här, den kommer igen sedan i Romarbrevet, fast där är den lite mera utvecklad. Sen har vi då vers 16, att löftena gavs åt Abraham och hans avkomma. Hans säd läste vi väl i den gamla översättningen. Och här säger då Paulus att ordet syftar inte på många, utan som när det talas om en enda. Alltså han vill ju att Abrahams säd ska vara Jesus Kristus. Och då här använder sig faktiskt Paulus utav en, ja, man skulle kunna säga utav en rabbinsk spetsfundighet. Det finns någonting som heter, jag tror det heter så i svenskan också, kollektiv singularis. Alltså de många och en. De många kan vara en. Jag vet inte, ordet säd är kanske bra. Ordet säd kan vi på svenska vara många och det kan vara en. Det är både singularis och pluralis samtidigt. Ordet barn är väl också, kan ju också vara både singularis och pluralis. Och i den gammaltestamentliga världen så finns det också en tanke att de många, alltså alla människorna, hela mänskligheten, alla individerna, utgör ett kollektiv, en mänsklighet. Så ibland så leker man med de här två begreppen, de många och den ende. Och de många, det är alltså det mänskliga perspektivet. Den ende, det är det gudomliga perspektivet. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Det Gud gör, det är ett. Det är aldrig splittrat, det är aldrig spretigt eller går åt olika håll, utan det är ett. Och det är det som Paulus här nu använder sig av. Så han använder sig av en sorts kollektiv singularis. I gamla testamentet, inte minst hos profeten Jesaja, så talar man då om Israels barn. Men ibland så sägs det också, ut ur Egypten kallade jag min son. Då är det Israels barn, Israels son, det är då Israels folk. Så där har du det väldigt tydligt. Ut ur Egypten kallade jag min son. Eller det talas om telningen. Om den heliga resten, om telningen som då får stå som representanter för hela det judiska folket. Också för de som inte är troende. För den ende gör jobbet för dem alla. Paulus har det på ett annat ställe. Han säger, vi tänker så här. De har alla, hur här står nu igen? Nu måste jag tänka efter. En har dött för alla, alltså har de alla dött. Så står det i andra Korintherbrevet. Och det är den tanken som finns här. Så det är Paulus, han förnekar inte att det är många. Men det han vill lyfta fram, som han vill stryka under och göra en poäng av, det är att det är den ende. Välsignelsen kom genom den ende avkomlingen, nämligen genom Kristus. Han är Abrahams ed, han är Guds son, han är den ende sonen. Och det där kommer igen sedan lite längre ner i vers, vi ska se här, i vers 20 kommer samma tankar igen. Ni kan bara titta på vers 20, vi kommer ju strax dit. Denne medlare, alltså Moses, företräder inte bara en part, men Gud är en. Det är alltså samma tanke, det är det mänskliga verket å ena sidan och det gudomliga enhetliga verket åt andra sidan. Vers 17 läste vi också. Vad jag menar är detta. Ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft kan inte upphävas av lagen som gavs 430 år senare, så att löftet skulle sättas ur kraft. Nu när man läser om de här löftena till Abraham, och det här är en helt annan tanke i för sig som inte är betonad här, men när man läser om löftena till Abraham, så är det förvisso Abrahams säd, Abrahams barn, alltså hela folket som ska växa fram ur Abraham som stamfadern, och alla folk i fas 2 så att säga. Det är det ena, men det är också om landet. Alltså det israeliska landområdena. Jag säger inte det här för att vara provokativ på något sätt, utan det är bara att läsa innantill. Läser man löftena till Abraham så anges landområdena. Men här står ingenting om något land. Och det har ju de kristna naturligtvis påpekat. Att Abrahams välsignelse eller löftena till Abraham, det är inte ett territorium, utan det är ju Kristus. Men det är ju frågan om det då. Det finns ett ställe här i Romarbrevet 4:13. Romarbrevet är ju i rätt så hög utsträckning en vidareutveckling av de tankar som finns redan i det första brevet, redan i Galaterbrevet. I Romarbrevet 4, nu ska vi se där vad jag tänker på där. Ja, där står, det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen. Så där finns den tanken med. Den är inte betonad där heller, men det finns ändå uttalat. Ja, det talas överhuvudtaget inte mycket i Nya testamentet om landet. Mest talas det om det i Hebreerbrevet, som vi inte ska ge oss in på nu. Men också i Hebreerbrevet så talas det om landet i mera andlig mening. Det löfteslandet, brukar vi tala om löfteslandet i bildlig mening, inte i bokstavlig. Men här går ju åsikterna isär nu. Betyder det att Gud har gett ett löfte till Abraham om ett territorium i bokstavlig mening? Men sen när vi kommer till Jesus Kristus så visar det sig att det var i andlig mening, i bildlig mening. Ja, säger många. Nej, säger andra. Och så tror man att i ändens tid så ska Israel få tillbaka sitt land. Och det märkliga är att 1948 så fick de ju tillbaka sitt land. Så att nu är frågan ännu mer akut så att säga. Vi får se vi kan inte ge oss in på det nu, men jag ville bara visa på den möjligheten. Det som är viktigt här däremot i vers 17, alltså Galaterbrevet 3:17, det är ju att löftet inte kan sättas ur kraft. Och det Paulus menar här nu och säger till judaisterna, åtminstone indirekt, är att judaisterna, de, hur ska jag uttrycka det här nu då? Om jag sätter in något situationstecken, de övervärderar lagen. Alltså de ger inte lagen en begränsad plats i Guds frälsningshistoria. Utan de talar om lagen som om lagen vore det viktigaste i alla kategorier och vore evigt giltig. Medan Paulus då begränsar den. Begränsar dess maktutövande, dess betydelse. Den har en början, den började med Moses, och den har ett slut, det slutar i Kristus. Däremellan gäller lagen, och det gäller för det judiska folket. Men i Kristus så gäller någonting annat, och före Moses gäller någonting annat. Så Paulus har ett större perspektiv. Och här är han ju förstås på kant, måste man säga, med många av de skriftlärde. Och då finns det då som sagt rabbiner som, jag sa, övervärderar lagen. Men då kan man ju fråga sig, har Paulus undervärderat lagen? Har han ringaktat lagen? Nej, tvärtom. Därför att om han gett lagen en plats och visat på den platsen, då har han gett lagen rätt plats, då har han ju uppskattat det på rätt sätt. Då är det ju de som så att säga övervärderar lagen, det är ju de som gör fel emot lagen. För de ger ju lagen en plats som lagen inte har. Så här väger det fram och tillbaka. Men sen kommer vi till vers, vi får nog läsa här nu vidare, vers 18 till och med 20 då, ja. Ty om arvet beror på lagen, då beror det ju inte på löftet. Men åt Abraham har Gud gett arvet genom ett löfte. Och så kommer då frågan, som är själva diskussionsämnet nu då. Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull, för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand. Denne medlare företräder inte bara en part, men Gud är en. Framförallt ska ni lägga märke till de orden där i vers 19. Han svarar ju på frågan varför gavs lagen. Han säger, den blev tillagd. Alltså den har inte funnits i evighet. Den har kommit till. Den blev tillagd genom Moses. Och den blev tillagd för överträdernas skull. Det vill säga, hade den inte blivit tillagd så hade vi inte vetat om våra överträdelser. Men lagen talar om för oss vilka överträdelser vi har gjort. Den säger, du ska icke göra så. Hade inte de orden, du ska icke göra så, funnits, så hade vi aldrig vetat någonting om synden och överträdelserna. Så lagen blev tillagd, och den blev tillagd för att vi, som Paulus säger, den tanken finns i och för sig inte här, men den fortsättningen på den tanken finns i Romarbrevet. Lagen blev tillagd för att överbevisa oss om synden. Det var så att säga en del av syftet med lagen. Den utfärdades genom änglar, står det. Och då kan man undra ifall det betyder att han undervärderade lagen, eller hur man ska förstå det. Jag tror att den frågan besvaras bättre genom att vi läser vidare. Denne medlare företräder inte bara en part, men Gud är en. Alltså medlaren är ju Moses, och denne har sin plats och sin uppgift, och han företräder det många. Men utifrån Guds perspektiv så är det Gud är en, och han gör detta för alla, så att säga. Det är viktigt kanske att vi förstår att det inte finns någon motsättning här mellan löftena som gavs och som fullbordades å ena sidan, och lagen som finns där emellan, utan att lagen bara får dess rätta plats. Så det han har sagt här är ju också kontroversiellt, om man ser det till de judiska skriftlärde. Det han har sagt är att lagen att lagen är inte Guds högsta uppenbarelse. Den är inte ens Guds slutliga uppenbarelse. Utan Guds slutliga uppenbarelse, den kommer genom Jesus Kristus. Tjänsten att förmedla lagen hade sin härlighet. Andra Korinthierbrevet 3:7. Men den var inte slutgiltig. Gud hade något ännu större på gång när han sände sin son. Denne medlare, vers 20, företräder inte bara en part, men Gud är en. Det här, den där, just den meningen har kanske tolkats på lite olika sätt. Jag vet inte, jag har inte undersökt alla översättningar som finns, om det varierar och att det syns i översättningar att det finns olika tolkningar. Men här är vi tillbaka till det här med de många och en. Och det som Paulus vill lyfta fram, det är ju att Gud är en, och det Gud gör är enhetligt. Herren vår, det här är ju också den judiska trosbekännelsen, den främsta trosbekännelsen. Herren vår Gud, Herren är en. Det är ju Israels trosbekännelse. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och det räknas ju av judarna som det förnämsta av alla ordet. Guds enhet. Om vi har den tanken med oss, så skulle det här alltså kunna betyda att det Gud gör, det gör han på ett suveränt sätt. Alltså Gud behöver ju inte förhandla med någon. Gud gör det här helt i enlighet med sin egen vilja. Han behöver inte diskutera vare sig med Moses eller med Abraham eller någon annan, göra någon överenskommelse, utan han utför det här. Det här är Guds suveräna verk från början till slut. Också den tanken att det som sker här i Jesus Kristus, det är för alla människor. Alla människor är förenade i Jesus Kristus. De många är representerade i en. Och denna tanke också att judar och hedningar, som vi ska se lite senare, är förenade med Gud. De ska alla bli, Gud ska bli allt i alla, brukar Paulus säga. Skiljemuren är borta. Löftena förverkligas. Gud blir allt i alla. Och alla som tillhör Jesus Kristus, alla de här som, de många som är intagna i Kristus, de är ju en enhet i Kristus, i den enda säden. Vi är så att säga söner i sonen. Vi är barn i barnet. Så det är ett kollektivt handlande som Gud gör. Han gör det för alla. Och den där enheten som därmed per automatik finns mellan alla kristna. Det spelar ingen roll om du är missionsförbundare eller i frälsningsarmén eller vad det är för någonting. Om man bekänner sig till Kristus eller intagen i Kristus, då är vi alla söner i sonen. Allt annat är en skandal, säger Paulus i första Korinthierbrevet. En skandal som vi naturligtvis inte ska hävda eller hålla fast vid. Utan vi ska tvärtom hävda en helig allmänlig kyrka. Den här enheten mellan alla kristna, den kommer till uttryck i dopet. Och det kommer till uttryck i brödet som vi bryter, som är en delaktighet av Kristi kropp. Så vi är alla, fastän många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Så det här är sådana viktiga teologiska tankar, men som också är självklara på något sätt när Paulus lägger ut dem. Och därför så vill man inte tänka allt för mycket på hur det ser ut i verkligheten i vår tid eller i vårt land. Men teologiskt så är vi förenade. Och vi har alla fått en och samma ande att dricka utav. Vi är förenade i en Kristus med en Gud och har fått del av ett bröd och en ande. Och därmed så uppfylls löftena om det nya förbundet. Och bara så kan det uppfyllas. Om du nu tycker att det här låter självklart, så då förstår du också hur avvikt det blir om man skulle börja hävda laggärningar. För laggärningar har ju den motsatta effekten. De skiljer ju folk åt. Du var duktig på det, men jag är mycket bättre än dig. Och så de här jämförelser överhuvudtaget, eller prestationer inför Gud. Allt sånt är ju en skymf emot det väldiga frälsningsverk som Gud har gjort. Den här Guds enhet, Guds helhetshandlande, kom inte fram, blev inte tydligt så länge lagen rådde. Den var dold bakom lagen. Men i Kristus har det blivit uppenbart. Fortsätter vi. Vers 21. Strider då lagen mot Guds löfte? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. Lagen kan inte ge liv, säger Paulus. Om den hade kunnat ge liv, då hade vi inte behövt någon Jesus Kristus. Då hade vi inte behövt bli befriade från lagen. Men den kan inte ge liv. Ja, då tänker du så här, ja men betyder det då att lagen, att det är något fel på den? Nej, det är oss det är fel på. Det är ju, vi är ju syndare. Lagen och lagens krav är rättmätigt. Och lagen är helig. Och lagen är av Gud. Och lagen är giltig. Och lagen är hög och fin och så vidare. Men det är vi som inte klarar av det. Vi kan inte leva upp till lagen på grund av synden som finns i oss. På grund av syndafördärvet. Och därför det som lagen inte kan. Lagen kan tala om för oss vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Men den kan inte förmå oss att göra det. Den kan inte ge oss liv. Den kan inte byta ut vårt hjärta. Den kan inte hjälpa oss att uppfylla lagen. Utan det förvandlingsverket som behöver ske i ditt och mitt liv, det kan bara Gud själv göra. Och det har han gjort genom Jesus Kristus. Så lagen är i den meningen begränsad på grund av synden. Det nya livet, det gudomliga livet som vi ska få del av, det skulle vi få del av på annat sätt, nämligen genom anden, genom tro på Kristus. Bara kom ihåg det, att vi har inte sagt något nedsättande om lagen. Tvärtom har vi gett lagen dess rätta plats. Dess rätta plats är att överbevisa om synd och driva oss till Kristus. Skriften har i vers 22 inneslutit allt under synd. Det betyder att lagen som alltså är god, den är för oss destruktiv. Om vi står under lagen, då verkar den destruktivt på oss. Därför att vi räcker inte till. Vi kommer under fördömelsen. Och det är därför som det är så viktigt för Paulus att vi inte går tillbaka in under lagen. Eller att du, när djävulen anklagar dig eller anklagar mig, så får vi inte låta honom använda lagen. Utan vi måste hänvisa till Kristus. Det är bara i Kristus, genom evangeliets ord, som vi kan stå emot, som vi kan uppleva andens frihet. Vi kan aldrig diskutera med vare sig lagen eller med djävulen. Läs i vers 23, om vi fortfarande har kvar den frågan då, hur lagen fungerade. Då står det så här i vers 23. Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar. Vi var under lagen. Vi var bevakade av lagen. Tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit står vi inte längre under någon övervakare. Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar. Nu är det så här att på grekiska så kan de där orden innan, tills, innan tron kom, tills, det kan översättas både finalt och temporalt. Och om man översätter det temporalt har med tiden att göra, då blir det lätt en motsättning. Det var ju det man fick i ersättningsteologin. Då sa man så här att ja, vi har varit under lagen, men nu har Jesus Kristus kommit och nu gäller inte det. Nu är den tiden ute. Och nu är det en annan tid, nu är det livet i Kristus, och det har avlöst, så att säga. En tid har avlösts av den andra tiden. Så blir det om man bara förstår det temporalt. Men förstår man det finalt, då är det inte tiden, utan då är det syftet. Det kan ju vara fortfarande så att man kan leva under lagen. Det är först i Kristus. Det har inte med tiden att göra. Det har att göra med tillståndet, relationen till Gud. Syftet med lagen var att vi skulle komma in i Kristus. Och om det skedde nu eller om det skedde för 100 år sedan eller om det sker 10 år framåt är av underordnad betydelse. Så länge vi lever utanför Kristus, om jag säger så då, så lever vi under lagen. Men när vi har kommit i Kristus så lever vi inte längre under lagen. Här står att lagen var våran övervakare. Och där står också olika i olika översättningar. Och i 1917 års översättning så stod det att den var tuktomästare. Och att lagen var vår tuktomästare. Och där ser man ett exempel på hur teologin påverkar översättningen. För tuktomästare är ju ett negativt ord. Det är ju det är ju någonting som man vill undvika. Man vill ju inte ha med tuktomästare att göra. Eller lagen var bara ute efter att straffa. Och så tänker inte judarna. Så har de aldrig tänkt. Utan det har vi tillskrivit dem genom en sån översättning. Och därför tycker jag det är skönt att se att det står övervakare här. Därför att övervakare är någonting annat. Det kan vara mera som beskyddare. Och faktum är att i den judiska traditionen så uppfattar man lagen som sitt beskydd. Inte som en som ska plåga mig, utan en som ska beskydda mig. Så att jag är trygg. Här står det nu i folkbibeln som jag har, övervakare. Och det är kanske inte lika värdeladdat. Sen kan man ju tolka det positivt och negativt. Men det är ändå den platsen som lagen hade. På grekiska så heter det paidagogos. Och paidagogos är det ordet som vi har i pedagog. Och då var det som så att i det romerska hushållet på den tiden så hade man ju ett antal anställda. Bland annat så fanns det hade man en pedagog anställd. Och pedagogens uppgift var att ansvara för barnens uppfostran. Från och med att de var 6 år gamla så skulle de gå till skolan. Och pedagogen skulle se till att de kom till skolan. Och pedagogen skulle se till att de uppfostrades. Så pedagogen var övervakaren över barnen. Men när pedagogen tog barnen till skolan och överlämnade barnen till läraren eller läromästaren, så upphörde, i samma stund upphörde pedagogens ansvar och läromästaren tog över. Det är den bilden som Paulus använder. Han säger att lagen har varit som en pedagogos över det judiska folket. Det är ett beskydd. Den är god för den beskyddar. Men när vi kommer till läromästaren Jesus Kristus, den enda sonen, då upphör lagens uppgift. Och då behöver man inte tänka på laggärningar, utan då är det Jesus som är Herren, inte lagen som är Herren. Man kan också tänka på om man tar en annan bild, för det här är ju både hebreiskt och grekiskt på en och samma gång. Lagen som övervakar, det är ju hebreiskt tänkande. Men lagen som övervakar det grekiskt tänkande skulle ju snarare bli då att man är omyndig. Så länge man är under lagen så är man omyndig. Och det, den bilden kommer Paulus att ge oss när vi kommer in i fortsättningen. Särskilt när vi kommer in i 4:e kapitlet. Vi tittar i 4:e kapitlet, vers 1. Så länge arvingen är omyndig och så vidare. Så där skiftar bild helt enkelt. Att vara under pedagogos, det är man bara när man är ett barn. Men när man är myndig, då får man så att säga eget ansvar. Det är bilden som man använder. Och så är det med oss som har blivit kristna nu. Vi är myndiga i Kristus. Vi är eget ansvar för vårt liv. Det är ingen annan som behöver styra och ställa och köra med oss. Vi har blivit myndigförklarade i Kristus. Jesus Kristus är min Herre. Inte någon annan. Vi kanske hinner med någon vers till då. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Lägg märke till att det står ni. Innan han har talat om vi. I vers 23. Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar. Och det är ju det judiska folket, för hedningarna har ju aldrig varit under lagen. Jag kommer tillbaka till det när vi kommer en bit in i, ja, i fjärde, kan visa redan nu, fjärde kapitlet, vers 3. Så länge vi var omyndiga, det är ju den grekiska bilden, var vi slavar under världens stadgar, eller makter som det står i den gamla översättningen. Det är motsvarigheten till lagen. Så visst, vi var slavar, inte under lagen, inte omyndiga under lagen, men vi var slavar under världens makter, under våra egna begärelser och andra drifter. Så att lagen och de här makterna, de motsvarar varandra. Men där i vers 23 så syftar ju Paulus på det judiska folket. Vi hölls i fängsligt förvar. Men sen när vi kommer till vers 26, då är det inte vi, då är det ni. För nu inkluderas ju också hedningarna. Alla är ni Guds barn. Genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Kanske bara ska ta det helt kort här nu när tiden går ut, va? Men att vi har blivit iklädda Kristus, en duo på grekiska, iklädda Kristus, det ger associationer, bibliska associationer direkt för den som är införstådd med skrifterna. Därför att om du läser domarboken så står det att de var iklädda andens kraft. De var iklädda. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att vara mina vittnen. Då ska ni bli iklädda anden och ni ska vara mina vittnen. Det är det ordet som används här. Vi blir alltså iklädda Kristus. Det finns en annan association där också. Och det är det att i det romerska samhället, och han skriver till många hedningar här, där var det så att när barnen blev myndigförklarade, då fick de ikläda sig togan, alltså den här vita dräkten. Det var ett tecken på att de blivit myndigförklarade. Då blev de iklädda detta. Och en tredje förståelse av det här med iklädda Kristus, det är naturligtvis att vi som blir döpta, vi blir också iklädda dopdräkten. Så här finns flera bilder i bara ett enda sånt uttryck. Och jag är ganska säker på att Paulus kände ju till alla de här. Både att vi blev iklädda Guds kraft, iklädda Gud, iklädda anden. Vi blev iklädda tågan, för att använda den bilden. Och vi var döpta och vi hade fått dopdräkten när vi döptes. Alla ni som har gått igenom det, ni har blivit söner i sonen. Amen. Herre, vi tackar dig för att också vi har fått blivit försonade genom din död. Uppväckta till nytt liv genom tron på din uppståndelse. Att du är våran Herre. Att du förklarar oss rättfärdiga för Jesu Kristi verks skull. Att vi blir iklädda de himmelska kläderna. Herre, tack för allt det som du har gjort för oss. Vi kan inte tillräckligt tacka dig. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden för Galaterbrevet, och det här var del 12. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter så kommer det sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Programmet heter Bibeltimman. Ha en skön och välsignad vecka.